Februari 2024.
En man i 50-årsåldern är på väg till Polen, men han hinner inte lämna Sverige innan han stoppas av insatsstyrkan.
Då sitter han i en bil som det ska visa sig innehåller ungefär 3 miljoner kronor i svenska kronor som är dolda i bilen.
Polisen tror att kontanterna kommer från brottslighet och att de ska föras utomlands och tvättas. Så kallad criminal underground banking.
Vi kan säga att det är svart Western Union, du vet. Det är det här de gör. De flyttar pengar. Det är en stor marknad. Och för mig, jag var öppen för allt.
Petri Krim om miljonerna i husbilen och så blir svarta pengar vita. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Petra Berggren. Follow the money, ett klassiskt uttryck när det handlar om att gå till botten med kriminaliteten. Det gäller både rättsväsendet men också för oss journalister för att förstå vad som händer med pengarna som kommer från narkotika, vapenhandel, bedrägerier och våldsbrott.
Ja, den kriminella ekonomin beskrivs ju som systemhotande i Sverige. Svensk polis uppskattar att det är 100-150 miljarder kronor som genereras i brottsvinster varje år. Det är ju otroligt mycket pengar som alltså hanteras utanför ett traditionellt system med vita pengar.
Och en som har gjort just det här, alltså följt pengarna, det är P1-dokumentärs producent och reporter Martin Jönsson som nyligen släppte dokumentären Det underjordiska banksystemet. Han blev intresserad av det här när han hörde talas om att 4 lastbilar stoppats i tullen med totalt 40 miljoner kronor i kontanter som var på väg att smugglas ut ur landet.
Ja, och med hans hjälp ska vi försöka förstå hur underground banking fungerar och vi ska titta närmare på ett svenskt fall där det här är väldigt centralt. Men först och främst låter vi Martin Jönsson förklara vad det här handlar om.
Den som har de här pengarna i Sverige då, som har begått brott och tjänat på detta, ta kontakt med den här sortens nätverk. Och där börjar liksom en kedja som är ganska lång av olika bankirer, växlare och kurirer som har olika roller då, men kurirerna är ju de som flyttar pengarna på uppdrag av en bankir. Och sen då i det fallet som jag har granskat så hamnar pengarna i Turkiet och där ska de växlas i ett första steg. Växlingen är det första steget i en penningtvättskedja.
Det är en lördag i slutet av november 2023. En turkisk registrerad vit husbil rullar in på ICA Maxis parkering i Botkyrka söder om Stockholm. Och en man i 50-årsåldern, som vi kommer kalla smålänningen, går fram till parkeringsfickan där husbilen står och börjar prata med chauffören.
Det som varken smålänningen eller husbilschauffören vet om här, det är att smålänningen har span på sig från polisen. Man misstänker nämligen att han kan vara en kurir och han går nu tillbaka till sin egen bil och hämtar en vit påse som han tar med tillbaka till husbilen. Och i den där påsen så finns över 3 miljoner svenska kronor uppdelat i buntar med 500 lappar.
Husbilen, den stannar kvar där på parkeringen men kuriren åker iväg. Och 2 gånger till den här dagen så kommer han tillbaka med nya påsar med pengar i och lämnar i husbilen. Och efter den tredje avlämningen, då rullar husbilen iväg söderut längs E4.
Dagen efter kör husbilen in på färjeterminalen i Trelleborg. Chauffören parkerar vid biljettkassan och går för att köpa en biljett till tyska Rostock.
Det är ju lite den här berömda magkänslan man jobbar efter. Fordonet, slaget av fordonet, en husbil registrerad då i Turkiet och en ensam man som kommer resande. Det är ju inte jättevanligt.
Det här är Henrik. Han jobbar i en yttre kontrollgrupp vid tullen i Trelleborg.
Mina kollegor tittar på lite fordon som är på väg att lämna landet. Och de får en känsla på det här fordonet då, en skåpbil eller husbil, hur man nu vill säga det. Den är inredd som husbil men ser i stora drag ut som en större skåpbil.
Henriks kollegor bestämmer att bilen ska kontrolleras, så den tas in i ett garage. En hund söker igenom bilen efter narkotika och vapen, men hunden den reagerar inte på något. Henrik och hans kollegor de tittar också igenom den här bilen, både in- och utvändigt, men hittar ingenting. Inte förrän Henrik tar en närmare titt på solpanelen på taket.
Jag klättrar åtminstone upp där med vår stege. Reagerar lite på att solpanelen är väldigt tjock. Så jag vill ju se om det är hur det ser ut inuti det här som jag uppfattar som en låda. Men jag provar att lyfta på den. Och i samband med att jag lyfter den så öppnar ju sig den här. Man kan lyfta av eller öppna den i bakkant. Och då blottlägger man ett större utrymme där. Och jag ser att där finns paket av något slag.
I solpanelen ligger ett stort antal sedelbuntar. Det är över 6,2 miljoner svenska kronor i kontanter som chauffören har tagit emot där på ICA Maxi-parkeringen i Botkyrka.
Detta var nog det största beslaget av rena kontanter som jag har varit med om. I smugglingsvärlden så går allting i cykler. Gamla modus, gamla sätt att smuggla kommer på nytt. Efter en viss tid. Solpaneler har förekommit. Kan väl inte påstå att jag har hört att man har smugglat kontanter i den. Men andra preparat har ju funnits i solpaneler sedan tidigare.
Några månader efter att husbilschauffören åt fast i tullen packar kuriren, alltså smålänningen, för en utlandsresa. Tidigt en morgon i början av februari sätter han och hans dåvarande fru sig i bilen för att köra till Polen. Men polisen är honom på spåren. De har ju spanat på smålänningen en tid och nu planerar de att gripa honom. Och gripandet det blir dramatiskt. Insatsstyrkan kör fram, boxar in smålänningens bil och de kastar en distraktionsgranat.
Då sitter han i en bil som det ska visa sig innehåller ungefär 3 miljoner kronor i svenska kronor som är dolda i bilen. Och han stoppas av polis. Det är inte en slump, för det pågick spaning vid det här tillfället. Och det var en sån aktivitet att polisen fattade misstankar.
Sara Nilsson är åklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
Han berättar också om att de här kontanterna i bilen lämnar han också uppgifter om att det är pengar som rör en moské. Han ska åka till ett annat land. Han ska först åka till Polen, det är dit de är på väg. Men på något sätt så ska han åka vidare till Marocko och där köpa inredning till moskén för de här kontanterna som då har samlats in.
Smålänningen är engagerad i den lokala moskén och har till och med medverkat i en tidningsartikel där det skrivs att miljontals kronor har samlats in till moskén.
Att det har samlats in kontanter till en moské, det ifrågasätter jag inte. Men det är inte de kontanterna som ligger i bilen. Det framgår av händelseförloppet, enligt min uppfattning, att det här är kontanter som har hämtats på en plats i Hässleholm. Där man hade en omfattande kontanthantering av en annan person.
Smålänningen är inte den enda som polisen haft span på och som grips misstänkt för att vara en del av ett penningtvättsnätverk. Det är först efter flera gripanden som det kommer fram att det finns en större organisation bakom kurirerna.
Jag har inte sett, och jag har sökt kan jag säga, jag har inte sett ett enda exempel där man på något sätt beskriver ett sånt här tillvägagångssätt eller kriminell underjord i spansk system. Det är också så att polisen kom ju i augusti tror jag i år ut med information om det här. Så att det har inte varit på ytan i Sverige tidigare.
Ja, utredningen som smålänningen blir en del av är en av de första, kanske till och med den första, där underground banking tas upp i Sverige. Det började som ett projekt mot kriminell ekonomi från svensk polis som ledde till att man riktade blickarna mot ett antal personer som man misstänkte var inblandade i den här typen av brottslighet.
Och efter att flera personer gripits och efter att man gått igenom de misstänktas telefoner så får åklagaren Sara Nilsson och polisen en bild av två nätverk.
Där är det uppbyggt på det sättet att det finns ett antal penningkurirer. De har som främsta uppgift att hämta in kontanter på olika offentliga platser. Och ofta gör de det genom att kontanterna lämnas över i bil vid väldigt korta möten. Sedan finns det personer som har till uppgift att ta emot större summor kontanter och föra dem i slutändan ut ur landet.
Sara Nilsson berättar vad hon tror hade hänt om husbilen med över 6 miljoner kronor bakom solpanelen fått ta färjan från Trelleborg och rulla vidare söderut.
Ja, de hade ju först i Turkiet, det var ju dit han var på väg, och det är ju svenska kronor. Och det är ju väldigt intressant varför man för ut svenska kronor. Och det kan man också se i det här nätverket som den här kuriren som hämtade in pengarna jobbar för. Att det finns ytterligare ett exempel på när de för ut just svenska kronor men lämnar utländsk valuta i Sverige.
Och varför gör de så?
Ja, en hypotes som inte bara jag har utan som också polisen har, det är ju att det har blivit så pass svårt att sätta in svenska kontanter i svenska banker. Så därför så vill man föra dem till andra länder där det då också finns illegala växlingsverksamheter som kan tänka sig att ta emot kontanter. Och då får man ju vara tydlig med att det är ju inte så att det är en bank i Turkiet som tar emot flera miljoner svenska kronor utan någon förklaring av dess ursprung, utan det här är ju också då en illegal verksamhet som finns i andra länder. Det är ju en del i det. Och då vill man på det sättet tvätta de här pengarna helt enkelt och få in dem i systemen. En annan aspekt på det här, det är ju att utländska, så till exempel euro och dollar, de är ju också mer gångbara om man ska köpa narkotika till exempel. Så därför så är ju en hypotes att det är bättre att ha kvar dem. Det finns en viss efterfrågan på det. Medan svenska kronor är det väldigt svårt att köpa narkotika för. Du kan inte åka till vare sig Spanien eller Colombia med svenska kronor och köpa kokain.
Hon berättar mer om hur de här överföringarna går till.
Man kommunicerar på krypterad kommunikation. Man identifierar sig inte, utan man använder antingen koder eller så kallade tokens. Och en token, det är ju då, den har ju flera syften, men det är oftast en sedel. En sedel har ju ett unikt nummer, så därför är den väldigt bra att använda som token. Och den används både för att identifiera sig, man visar upp sedeln, tittar jag är rätt person. Men den kan också användas som ett kvitto. Att nu, jag lämnar över token, nu har pengarna gått över.
När polisen kommer in i de misstänktas telefoner så inleds ett pusslande. För det finns bitar där som tillsammans ger en bild av en struktur och rollerna inom ett penningtvättsnätverk. Vi har nämnt kurirerna, men det finns såklart fler i det här upplägget.
Det finns personer som både kallas revisorer och har en sådan funktion. Och de kontrollerar då att det stämmer. Kuriren måste rapportera in hur mycket den har hämtat in och hur mycket kurirens saldo är. Och det är ju då också olika valutor som kuriren har. Och det kontrolleras av revisorer.
Under spaningen har polisen bevittnat många och korta möten mellan kurirer och kunderna. Alltså de som vill tvätta sina svarta pengar vita. Ett 50-tal korta möten har dokumenterats där man misstänker att kontanter har överlämnats.
Men polisen har haft svårt att identifiera alla kunder eftersom de här mötena är så korta. Ibland är kortare än en minut, men i vissa fall kan man se att pengaöverföringar görs mellan penningtvättsnätverket och personer kopplade till gäng som Backanätverket och Hjälbonätverket i Göteborg.
Det finns ju en promemoria från spaningsledaren i ärendet som har beskrivit att det många gånger var personer som var kända av polis. Det är också så att oftast använder man sig av personer som inte också sysslar med den andra brottsligheten.
Hur utbrett tror du det här är bland kriminella gäng i Sverige att använda det här sättet?
Det är ju flera olika kriminella nätverk som använder sig av det här. Och det är ju ett väldigt bra sätt därför att man behöver inte själv ta riskerna. Kontanterna kan inte kopplas till det kriminella nätverkets egen brottslighet. Och det är också ur säkerhetssynpunkt, alltså man riskerar inte bli rånad heller, utan det är någon annan som tar hand om det här. Och det finns ju ett väldigt stort behov av att omsätta de här kontanterna.
När vi snackar om gängkriminalitet och rekrytering av unga utförare så nämner vi gång på gång det som svensk polis kallar crime as a service. Alltså betala för att någon ska utföra ett brott. Och penningtvätt går också in i det begreppet.
Det hänger ju ihop naturligtvis, därför att vi behöver börja se på de här kriminella nätverken som företag. Och de har olika delar i sin verksamhet. Våldsdåd ger inte pengar. Man måste försörja sig och man måste få in medel i verksamheten på annat sätt. Och där är ju de här penningtvättstjänsterna helt avgörande. Ofta får man ju in pengar genom narkotikabrottslighet och utpressningar. Men då blir ju nästa led det led som nog är svårast. Och det är att kunna tillgodogöra sig de här kontanterna. Antingen för att själv använda dem, alltså för konsumtion, eller för att återinvestera i brott. Det är också så att de personer som arbetar med att hantera de här kontanterna, de är mycket svårare att ersätta än till exempel en person som får i uppdrag att utföra ett väldigt grovt våldsbrott.
Sara Nilsson har känt till den här typen av upplägg ett tag, men det var ett möte med nederländsk polis som hon för första gången hörde begreppet criminal underground banking. Och det har varit vanligt i andra länder ganska länge.
Jag tror inte att vi har haft kriminell underjordiska banksystem lika länge som europeiska länder med mycket där den organiserade brottsligheten går väldigt långt tillbaka, Italien till exempel och Spanien, men även Nederländerna. Däremot så tror jag att det har funnits i Sverige under flera år utan att vi har upptäckt det.
Ja, men jag har gjort mycket program om liksom organiserad brottslighet i Sverige och sådär, men en sån här liksom journalistdröm som jag har haft är ju det som kallas follow the money. Alltså att följa pengarna, för att det är då som man verkligen kommer liksom till de som bestämmer i den kriminella världen.
Det här är Martin Jönsson som är reporter och producent på P1 Dokumentär. Under ett års tid försökte han hitta svar på vad som händer med brottsvinsterna från organiserad brottslighet i Sverige.
Vi har rapporterat ganska dåligt om pengarna i den här kriminella världen. Hur de hanteras, vem som hanterar dem, hur man omsätter brottsvinster i liksom vita eller åtminstone delvis tvättade pengar. Jag får uppfattningen att de här nätverken som transporterar enorma summor pengar, de är fristående från de kriminella nätverk som vi har i Sverige. Dels så är de hemmahörande någon annanstans rent geografiskt, i mitt fall i Turkiet. Men det är inte de som liksom säljer narkotika, det är inte de som har ihjäl människor på svenska gator, utan de är specialister på just det här att transportera pengarna.
Den som har följt rapporteringen om svensk penningtvätt de senaste åren har förmodligen hört talas om Havala-systemet. Ett system för att överföra pengar, oftast kontanter, till länder som saknar fungerande bankverksamhet. I många fall finns mottagarna i länder i Mellanöstern, Asien eller Östafrika.
Havala betyder överföring eller transaktion på arabiska. Det här är ett jättegammalt, alltså tusenårigt system som i sig inte är olagligt. Det är väldigt många som förlitar sig på det här systemet. Det kan till exempel användas för att skicka pengar till familj och släkt i hemlandet. Och det funkar så att en person lämnar in en summa pengar, kontanter, på ett Havala-kontor i till exempel Göteborg. Det svenska kontoret tar sedan kontakt med ett Havala-kontor i staden där mottagaren finns, till exempel Nairobi. Kontoret där, de betalar ut pengarna till mottagaren, men utan att pengarna egentligen har skickats fysiskt. Havala, det sker nämligen helt utanför det ordinarie banksystemet och bygger istället på förtroende.
Men det finns också många exempel på när systemet har blivit ett populärt sätt att tvätta pengar på. Grejen här är ju att man inte använder kvitton, vilket innebär hög anonymitet och låg spårbarhet. Underground banking däremot används helt och hållet för kriminell verksamhet enligt polisen. Martin Jönsson förklarar skillnaderna mellan Havala och underground banking.
Havala-systemet och det här underground banking, de är ju liksom kusiner på något sätt. Men underground banking är mycket mer kriminellt, mycket tydligare kriminellt enligt polisen i flera europeiska länder som har liksom studerat det här. Man överlämnar väldigt stora belopp, ofta miljonbelopp i kontanter då, utomhus på till exempel rastplatser eller på parkeringsplatser till kurirer som kommer i bilar eller lastbilar. Det används ett kodsystem för att man ska slippa uppge sin identitet och det är anonymt på det sättet. Och enligt myndigheterna så är det mycket tydligare kopplat till att det här handlar om penningtvätt. Det här handlar om att hjälpa kriminella nätverk att liksom få utväxling på sina brottsvinster. Havala kan också missbrukas och användas för kriminalitet, men det finns också ett legalt syfte med det som man också kan ha tillstånd för i Sverige, men underground banking kan man inte ha tillstånd för.
Som Martin Jönsson säger så krävs alltså tillstånd för att bedriva Havala-verksamhet och det är faktiskt en helt ny lag som trädde i kraft den 1 juli i år som ett steg i arbetet att strypa den kriminella ekonomin. Tidigare har man bara behövt registrera att man sysslar med sån verksamhet men nu måste man ha tillstånd av Finansinspektionen och det innebär långt mer omfattande kontroller och svårare för kriminella nätverk att utnyttja systemet.
Och Martin Jönsson, han har följt ett särskilt nätverk för att kunna dokumentera kontanternas väg från Norge och Sverige till en av de centrala platserna för valutaväxling, Turkiet.
De har använt sig av legala varutransporter i lastbilar för att transportera pengarna från Norden och även andra länder till Turkiet. Till exempel har det handlat om livsmedelstransporter. Från Turkiet så har det gått citroner upp till Norge. Där har man lastat av citronerna och lastat på fryst fisk istället. Och när man då har en laglig transport som ska vägen ner till Turkiet så har man liksom passat på att lasta på pengar i samma transport. Och då har man kunnat se att det har legat pengar gömda i något kylaggregat i någon av de här fiskbilarna eller i något hålrum i lastbilschaufförens hytt och sådär. Och när vi talar om lastbilar då så kör ju de då helt enkelt rakaste vägen ut ur Norge, det blir ju till Sverige. Och sen från Sverige så vill man köra rakast vägen in i EU. I mitt fall så har det varit en färja från Trelleborg till Tyskland eller till Polen. Och så kör man landvägen då hela vägen till Turkiet. Och när pengarna kommer fram till Turkiet då, det är där de ska växlas till annan valuta.
Martin Jönsson får en unik inblick i hur det fungerar när pengarna byter ägare längs vägen. Han får nämligen kontakt med en kurir som transporterat pengar mellan olika kunder. I Martin Jönssons dokumentär kallas mannen för Ali och hans röst är utbytt.
Vi kan säga att det är svart Western Union, du vet. Det är det här de gör. De flyttar pengar. Det är en stor marknad och för mig, jag var öppen för allt.
Han hade ju själv ingen traditionellt kriminell bakgrund utan han var akademiker från ett land i Mellanöstern. Han bodde i Sverige och reste ofta till Turkiet och där hade han kommit i kontakt med personer som sa till honom så här, men du som bor i Sverige, vi har väldigt mycket kunder i Sverige. Skulle inte du kunna tänka dig att börja jobba för oss som ett extrajobb? Han, som jag uppfattade, har ingen koppling till det som vi kallar för kriminella nätverk i Sverige.
Och det här är Alis förklaring till hur han tjänar pengar på att transportera kontanter mellan kunder.
Det börjar med att kontoret säger typ, kan du gå och hämta från den här killen? Vi kan kalla honom kille A då. Så vi åker dit. När vi kommer dit så träffas vi. Och till exempel så ger han dig, vi kan säga att få 2 miljoner. Okej, tack. Du tar dem. Du ringer kontoret och de säger till mig, ge dem till kille B. Så hela poängen är att ta emot och betala, ta emot och betala. Men vad är skillnaden här? Och hur gör kontoret vinst på det här? När de tar emot tar de en högre kommission och de säljer och får en bättre kommission för att flytta dem.
Kurierna tjänar alltså pengar när de hämtar kontanter hos en kund som de sedan lämnar vidare. Kunden som Ali hämtar pengar hos betalar en avgift och under de här överlämningarna så används ofta så kallade tokens, alltså koder som man visar för varandra för att veta att det är rätt person som ska ta emot eller lämna över pengarna. När Ali lämnar vidare pengarna till nästa person betalar han och hans nätverk en något lägre avgift för att nästa person ska ta hand om dem. Och i slutändan så får nätverket mellanskillnaden. På 1 miljon kunde Ali till exempel få 5 000 kronor.
Det låter ju inte särskilt mycket, men om man tänker att i slutet då innan Ali åkte fast, för det gjorde han, så körde han miljonbelopp flera gånger i veckan, mångmiljonbelopp också. Och om man då tjänar 5 000 spänn på varje fraktad miljon och så lägger man ihop det där, då blir det ganska mycket pengar som han då fick som lön eller som nätverket tjänade och sen kunde betala ut som lön till honom. Så att man tjänar pengar på mellanskillnaden.
Och om man åker och kommer och åker och kommer så har du en bra inkomst för dig.
Den här typen av underground banking nätverk utgör ju en del i den hela penningtvätten som servar organiserad brottslighet. Och någonstans vid någon punkt kan man ju då börja prata om att det här kan vara systemhotande.
Det här är Patrik som vi kallar honom. Han jobbar på en särskild avdelning inom polisen och penningtvätt är hans expertområde. Kontanter som slussas ut ur landet är ett exempel på underground banking och Patrik kan ge fler exempel.
Det kan vara till exempel växling av valuta, växling från sedlar till kryptovaluta. Det kan vara att man hjälper till med att skicka kryptovaluta mellan plånböcker eller kryptoplånböcker eller skicka kontanter internationellt. Men det kan också vara så att de här nätverken, de här penningtvättsnätverken fungerar som mellanhänder vid betalning av till exempel narkotika eller grov brottslighet, dödligt våld och även explosioner.
Och han förklarar hur själva växlingen till kryptovaluta kan gå till.
Om det ska gå från till exempel kontanter som är liksom brottsvinsten som har genererats och sen då gå till en tillgång i krypto, ja då finns det nätverk och det finns individer som möjliggör det här, som tar emot de här kontanterna och sen flyttar då motsvarande belopp mellan en kryptoplånbok eller kryptoplånböcker som tillhör då kanske huvudmannen eller en målvakt. Så att det finns aktörer som möjliggör det här, delvis inom de här typen av underground banking-nätverken som vi ser.
Patrik betonar också att polisen ofta kan spåra överföringar mellan kryptoplånböcker eftersom blockkedjorna är öppna. När det gäller kontanter som smugglas ut ur Sverige och växlas i till exempel Turkiet säger Patrik att pengarna dels kan återinvesteras i brottslighet, men han förklarar också hur de här pengarna kan hamna på kontot hos de kriminella efter att pengarna tvättats.
Då måste det finnas mellanhänder som tar emot de här kontanterna och omsätter, eller så att säga, möter det med en kontotransaktion. Det är så det måste funka. Och det kan ske mellan, som jag sa, mellanhänder som har tillgång, som har den kapaciteten att kunna göra det. Och när pengarna väl är inne i banksystemet internationellt, ja då går det ju att flytta runt från mellan olika länder där i.
Att smuggla kontanter är inte ett brott i sig. Däremot måste du anmäla till tullen om du ska föra ut mer än 10 000 euro i kontanter ut ur EU.
Till och med augusti i år hade tullen stoppat 7,3 miljoner kronor på flygplatser, vid hamnar och gränskontroller vid väg. Pengar som sedan lämnas över till polisen. Det var 15 miljoner mindre än förra året vid samma period och 68 miljoner kronor mindre än vid samma period för 2 år sedan.
Det beror på att vi har varit framgångsrika i vårt arbete att kontrollera valuta som förs ut utanför EUs gränser.
Det säger Stefan Granat som är biträdande kontrollchef vid Tullverket. Han beskriver den organiserade brottsligheten som trendkänslig. När tullen gjort större beslag, då väljer nätverken andra vägar.
Det man har gjort för att få ut de här brottsvinsterna till de här länderna då, det är att man för ut valutan till ett annat EU-land. Där är det så att det inte finns någon anmälningsskyldighet och man får faktiskt föra ut hur mycket pengar man vill till ett annat EU-land. Så man tar det andra vägar helt enkelt, därav att våra beslag minskar. För Tullverket kan bara kontrollera valuta som ska lämna EU.
Stefan Granat tror inte heller att statistiken ser ut som den gör för att mindre pengar är i omlopp.
Jag tror att det förs ut lika mycket valuta som det gjorde tidigare år också. Kanske till och med mer. Men den organiserade brottsligheten går via våra nordiska grannländer och sen tar det genom bil eller andra sätt då, till de här länderna dit pengarna ska. Vilket oftast brukar vara Turkiet, Dubai och den typen av Mellanöstern-länder då.
Idag får man föra ut 10 000 euro i kontanter utanför EU utan att redovisa. Inom EU så får du föra vidare hur mycket kontanter som helst idag. Men det kommer att ändras.
Nästa år, sommaren 2026, så är det så att man kommer ha anmälningsskyldighet även inom EU också. Så då spelar det ingen roll vilket land du för ut valutan till, utan du måste anmäla det till Tullverket om du för ut mer än 10 000 euro.
Sen den 1 september i år så har tullen också rätt till självständigt förverkande, alltså att beslagta pengar och varor som man tror kommer från brottsvinster. Polisen har kunnat göra det sedan november i fjol och nu kan alltså tullen också beslagta egendomar. Sara Nilsson som är åklagare i fallet med kontantsmugglingen i husbilen, hon tror att man kan komma åt fler fall av underground banking.
Man behöver se sambandet mellan olika ärenden och man kan heller inte bara jobba på beslag, alltså på att ta kontanter. För när man tar kontanter från en kurir, då ser man ju bara precis vad den kuriren har. Och den kuriren kommer ju inte berätta om sin roll, så att säga. Utan det som är väldigt viktigt, det är ju att komma åt telefonerna. Och kunna se vad finns i telefonerna. Nästa steg, då blir ju att man måste analysera det som finns i telefonen och också agera utifrån det. För det finns nog flera exempel på ärenden där man har kommit in i telefonen men sen har man inte gått vidare med det. Jag tror att det är viktigt att man försöker jobba också på ett mer övergripande plan. Alltså, man kan inte bara jobba från botten och upp utan man måste också försöka jobba från uppifrån och ner. Men det krävs väldigt mycket resurser. Det har gått åt väldigt mycket resurser till de här ärendena.
Den stora basaren i Istanbul, det är liksom som en egen liten stadsdel nästan, fast under tak. Massa gamla vindlande gränder där de säljer allt möjligt. I den här basaren så finns det några gator som verkligen är valutaväxlarnas gator.
Journalisten Martin Jönssons dröm att följa pengarna tar honom till Turkiet. Tidigare så har 4 turkiska lastbilschaufförer gripits efter ett stort tillslag i Trelleborgs hamn med nästan 40 miljoner i svensk och norsk valuta. Männen ska senare dömas till fängelse. Men nu befinner sig Martin Jönsson alltså i den stora basaren i Istanbul, dit pengarna var på väg.
Och när jag var där så såg jag att vissa har ju små liksom butikslokaler där de kör sin business. Men de står också ute på gatan eller i de här gränderna, män som drar på såna här rullväskor, resväskor med hjul där de förvarar sina kontanter. Några har stora rullande kassaskåp där de drar runt och jättestora mängder kontanter. Och det här är liksom en business som sker ute på gatan. Och den är ju reglerad på så sätt att det finns penningtvättsregler även i Turkiet. Internationella penningtvättsregler som ska följas. Men det som experter säger till mig då när jag är där nere är att de där reglerna följs inte och tvärtom så är många av de här växlarna själva inblandade i penningtvätt.
Under arbetet med dokumentären tror Martin Jönsson att han har lyckats identifiera en av topparna i nätverket och i Turkiet försöker han kontakta den här personen.
Jag följer en person som, han har ett smeknamn på turkiska, betyder det ängeln. Så jag följde den här ängeln och lyckades då förstå vem han är och förstå att han har en central roll i att skicka ut de här kurirerna. Det är han som instruerar dem om vart de ska ta emot pengar och liksom med vem de gör affärer. Jag vet inte om han sitter i toppen av den här pyramiden. Troligtvis finns det någon över honom också. Men jag kom i alla fall så långt att jag kom liksom ett eller två steg över de här kurirerna då.
Och med hjälp av sin fixare hittar Martin Jönsson ett telefonnummer till ängen. Och så här låter det i dokumentären De underjordiska banksystemen när han till slut lyckas få tag på den misstänkta penningtvättstoppen.
Han frågar vad allt det här har med honom att göra. Jag säger i samtalet att jag kan se hans nummer i polisens utredning och att han är den som säger åt chaufförerna var de ska hämta och lämna pengar.
There is no such thing, but those guys are my friends. That is correct.
Han säger att han känner chaufförerna som dömdes i Sverige, men att han inte har någon roll i pengatransporterna. Jag konfronterar honom med textmeddelanden och kartpositioner från utredningen och frågar om han menar att den svenska polisen har fel.
He got angry. He's like, this guy is not a police officer or like from the judiciary. Who is this guy? I don't know this guy.
Han blir arg och ifrågasätter varför han ska svara på frågor från någon som inte är polis.
How can you call me? How do you know me? How can you ask me such questions?
Sen lägger ängen på luren.
Under resan till Istanbul har Martin Jönsson också fått tips om ett växlingskontor som ska ha använts för att växla pengar åt nätverket som han har följt.
Men det var ju framförallt ett växlingskontor i Turkiet där jag fick tips från en källa att det växlingskontoret skulle varit inblandat i en stor transport där 40 miljoner var på väg från Sverige och Norge till Turkiet men stoppades. Jag fick tips om att de hade med de där pengarna att göra, att de hade förlorat pengar i den här transporten. Och jag gjorde som jag brukar göra, att jag går in och presenterar mig som att jag är journalist och vill ställa frågor om detta. Där blev det lite sådär skarpt läge, lite farlig stämning, för att då satt en kvinna i kassan och när jag började förklara det här så sa hon att men det där vet jag inget om, men låt mig gå ut och ringa ett samtal. Hon ringde ett samtal och vips liksom från ingenstans så dök det upp tre män i butiken. De kom ner från en trappa vid en sidodörr som jag inte ens hade sett och var ganska hotfulla. De liksom omringade mig och min fixare där nere och förklarade ju att det här hade de absolut inget med att göra och ställde inga fler frågor om det här ungefär. Där bestämde vi oss för att avbryta. Det kändes som att det var inte värt och det var inte läge och liksom, och att framhärda där och säga att jo, men jag har minsann hört att. Utan då gick vi därifrån och det här var mitt på dagen, men det var ändå så att jag fick liksom titta mig över axeln flera gånger för att se att de inte följde efter oss.
Han får en större förståelse för vad som händer med de svenska kontanterna efter att de har växlats i Turkiet. För frågan är ju vad man ska med dem till där.
Det som jag förstod där nere, som folk också sa till mig när jag pratade med källor, är att det verkar ske en svart återförsel av svenska kontanter till Sverige. Så att pengarna smugglas ut ur Sverige, körs hela vägen till Turkiet, där växlas de. Och sen smugglas de tillbaka till Sverige igen. Och när jag pratar med både Riksbanken och experter inom polisen så säger de att ja, så här är det, att de pengarna som du plockar ut i bankomaten, de kan mycket väl ha varit utomlands och vänt. De kan mycket väl ha varit inblandade i en narkotikaffär. Sen åkt då flera hundra mil, växlats som ett led i en penningtvättsprocess, och kommer tillbaka till Sverige. Problemet är att vi vet inte. För att kontanter registreras inte. De loggas aldrig i något system. Utan de byter bara ägare. Liksom. Men teorin och det som polisen tror, det är att de här pengarna kan mycket väl ha varit utomlands och vänt. Och sen hamnar de tillbaka i vanlig cirkulation i Sverige igen då.
Enligt polisen så finns det tecken på att svensk valuta förs tillbaka till Sverige på ett systematiskt sätt. Till exempel att det köps upp utomlands och sen vandrar i flera led för att ännu mer tvätta bort spåren av kriminalitet innan pengarna kommer in i det svenska kontantsamhället igen. Martin Jönsson åker hem från Turkiet och färdigställer dokumentären om brottsliga kontanters väg till Turkiet och växlingskontoren där. Och när han fått landa ser han tillbaka på resan med blandade känslor.
Jag hade såklart hoppats att kunna komma ännu längre, att du vet, få gå in på något rökigt café där och träffa den här liksom personen som jag då trodde var någon slags chef i den här kedjan. Samtidigt så gav den där resan väldigt mycket av förståelse för hur pengarna hanteras, hur de växlas, på vilka platser de växlas och hela det här systemet som finns för olika liksom överföringar, olika banksystem utanför det legala banksystemet. Och det hade jag liksom aldrig förstått om jag inte hade åkt dit och sett det med egna ögon. Så att det var jag väldigt glad för att jag kunde fatta genom att bara åka dit.
Du har i förhör pratat om någonting som du benämner som två kungar i Sverige.
Ja.
Under våren 2025 väcker åklagarna Sara Nilsson och Henrik Söderman åtal mot 12 personer för att ha varit en del av det här penningtvättsnätverken som misstänks ägna sig åt underground banking.
En av de åtalade är smålänningen, kuriren i 50-årsåldern som lämnade kontanter i en husbil och själv stoppades med miljontals kronor i bilen när han skulle lämna landet. Han misstänks ha dolt drygt 12,7 miljoner svenska kronor och 344 000 norska kronor som kommer från brottslig verksamhet.
Kan du beskriva vad du menar med två kungar i Sverige?
Två stora personer.
Stora på vilket sätt då?
Va?
Stora på vilket sätt då?
De stora som mycket kändisar. De är kändisar och alla, massa som känner om dem.
Och vilka är det, för vilka är de kändisar?
Bland syriska folk, de alla känner dem.
De två kungarna som kuriren berättar om är båda i 30-årsåldern och hemmahörande i Stockholmsområdet. Åklagare Sara Nilsson.
De har ju haft, enligt vår uppfattning, en ledande roll och varit organisatörer. Sen finns det ju personer över dem också som agerar från utlandet. Det är den slutsatsen tycker jag man kan dra av förundersökningen. Men de här två personerna har ju haft ledande roller på det sättet att de har gett instruktioner till andra personer. Och misstanken är ju också att det är de som har anställt de här andra personerna.
Av de 12 åtalade så dömdes 11 till straff från villkorlig dom till fängelse upp till 4 år för grovt näringspenningtvättsbrott. 2 har varit högre upp i kedjan som organisatörer, någon har sett som arbetsledare och de flesta andra som lagerhållare och kurirer. Smålänningen, han dömdes till 3,5 års fängelse och samma dag som det här avsnittet publiceras avslutas hovrättsförhandlingen i målet.
Det var i stort sett rimliga påföljder. Min uppfattning är ju att det bör vara ännu längre påföljder för den här brottsligheten. Och det har ju att göra med att den är så organiserad och en så viktig del i den organiserade brottsligheten.
Smålänningen har överklagat domen. Hans advokat säger till oss att man framförallt reagerat på att tingsrätten inte beaktat deras alternativa förklaringar. Som att kontanterna i hans bil skulle ha kommit från insamlingen till moskén och att han under en lång period haft uppdrag av Säpo att försöka samla in uppgifter om presumtiva radikala islamister i Sverige och utomlands. Det är hans förklaring till varför han har haft kontakt med personer i de här organisationerna. Men det har tingsrätten alltså inte köpt.
Åklagaren Sara Nilsson jobbar nu med fler förundersökningar mot den här typen av penningtvättsnätverk. Hon vill dock inte säga om det är kopplat till den här utredningen där smålänningen och organisationen bakom honom dömdes.
Alltså jag blev ju förvånad när jag kom in i det här ärendet över hur mycket kontanter det var som hanterades varje dag bara av några kurirer. Och jag tror ju bara att vi ser toppen av isberget.
Du har hört P3 Krim om miljonerna i husbilen och så blir svarta pengar vita.
Producent var Jenny Hellström och ljudtekniker var Johan Hörnqvist.
Tipsa oss gärna om saker som du vill höra om här i programmet. Du når oss på p3krim@sverigesradio.se eller på 073 461 2915. Och det är samma nummer som gäller på Signal.
Följ oss också på Instagram där du också kan skriva till oss. Där heter vi p3krimpodden. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Petra Berggren.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.